Ska jag gå till Efesierbrevet? Fortsätta där vi var förra gången, kapitel 6, Efesierbrevet 6 och vers 17. Efesierbrevet 6 och 17. Jag läser från vers 10 så vi får mera sammanhanget, och förra gången så talade vi om frälsningens hjälm. Idag ska vi tala om andens svärd, som är Guds ord, och vara färdiga där med vapenrustningen. Jag börjar läsa från vers 10. Paulus skriver till församlingen i Efesus: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör detta under ständig åkallan och bön, och be alltid i anden. Och så vidare. Jag ska stanna här i andra delen av vers 17 här. Och andens svärd som är Guds ord. Andens svärd som är Guds ord. Det är ett andligt svärd, för att det är andliga fiender som vi har sett på tidigare. Paulus talar inte om fysiska kläder och rustningar och svärd. Att vi har monster, fysiska monster efter oss med horn och pilsvansar och vassa tänder som springer omkring och försöker att jaga oss och döda oss fysiskt. Och att vi behöver ha rustning, fysisk rustning mot de här demonerna och monstren och djävulen, och slåss med dem fysiskt. Det är inte som i tv-spel när man slåss med svärd mot demoner, eller i, som jag sagt tidigare, det här spelet Doom, det går runt med hagelgevär, skjuter, springer omkring i helvetet och skjuter på demoner på en annan planet. Det är inte sådana demoner vi har att göra med. Det är andliga och mäktiga varelser som existerar i den andliga dimensionen, och som vi som fysiska varelser inte kan rå på. Det är inte heller så att vi kan styra djävulen själva. Jag såg en video om hur man ska åkalla, eller berätta om olika ritualer för att åkalla demoner och djävulen. Och att du sa så här, att du ska rita en cirkel på golvet, och jag ska inte berätta hur man ska göra, så att ni inte får några idéer för er. Men man skulle ha någon sorts trumpet, så att man åkallar djävulen. Man ska säga någonting baklänges från Bibeln. Kommer inte ihåg exakt vad det var. Man måste säga det exakt rätt, baklänges på latin, med det exakt rätta uttalet. Och sedan när djävulen har kommit, eller Lucifer, så måste man ha en sorts flöjt eller trumpet, eller vad de kallar det för. Och så ska man försöka tortera djävulen, eller Lucifer. Man ska slå honom med trumpeten så att han börjar lyda dig, så att han sedan kan göra din vilja. Och ifall Lucifer försöker att anfalla dig, så måste du ha lite olika sorters röda stenar som skyddar dig under den här ritualen. Och det är förstås, allt detta är helt borta ifrån Bibeln, vad Bibeln säger om djävulen. Vi behöver inte ens faktiskt Vi behöver inte ens åkalla djävulen. Det är djävulen som jagar efter oss. Det står i vers 11. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vers 16. Så att ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Så personer som vill åkalla djävulen av någon konstig anledning förstår inte att djävulen finns alltid nära. Lucifer finns i närheten av dig för att angripa och anfalla dig. Inte med magiska krafter, eller vad säger man? Inte med fysiskt våld. Inte på skrämmande sätt, utan för att locka dig till fördärv. Locka dig till synd. Frästa dig till synd. Djävulen förklär sig till en ljusets ängel. Jag upprepar massa saker som jag sagt hela tiden. Men så att vi kommer ihåg och minns. För att det är bilder i våran populärkultur av djävulen. Som att han är ett läskigt monster som vi är rädda för. Och det är en bild som djävulen tycker om att vi har. För att då kan han lura oss lättare. Djävulen klär sig till en ljusets ängel, står det. Satan förklär sig till en ljusets ängel. Vi läste igår om vargar i fårakläder. De falska profeterna kommer som vargar i fårakläder. Satans hantlangare uppträder som rättfärdighetens tjänare, och Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Satan kommer inte efter dig med tänder och horn och pilsvansar och vassa spjut. Han kommer efter dig med allt du önskar dig och allt du vill ha och allt du begär i ditt kött, för att få dig på fall. Inte för att döda din kropp. Du kan njuta av synden i det här livet för honom. Det går bra för honom. Så länge han kan ta din själ och förstöra. Få den att förstöras. Komma till helvetet, till fördärvet. Det är djävulens listiga metoder, listiga angrepp. Och till all... Det sista av de här vapnen Paulus nämner, så har vi ett vapen, ett svärd, andens svärd, som är Guds ord. Allt annat är rustningsbitar som skyddar dig mot djävulens listiga angrepp. Svärdet är någonting som du parerar dig mot djävulens listiga angrepp och anfaller tillbaka med, slår tillbaka med. Igen, inte med ett riktigt vanligt svärd, utan med andens svärd. Inte ett kötsligt svärd mot kötsliga fysiska fiender, utan ett andligt svärd mot andliga fiender, som är Guds ord. Guds ord beskrivs som ett svärd överallt genom hela Bibeln. Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vi ska inte tänka oss det som ett fysiskt svärd här som går in och sprättar upp ditt fysiska hjärta. Guds ord, andens svärd, är skarpare än något tveeggat svärd. För det är andligt, det är inte fysiskt. Det skiljer själ och ande, led och märg, och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord talar till hjärtats uppsåt och tankar och dömer hjärtats uppsåt och tankar. Så fungerar det i Bibeln. Vi läser i Uppenbarelseboken också om ett svärd. Uppenbarelseboken 1:16. Här är en bild av Jesus. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Ur hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd. Det var inte att Jesus stod där och så kommer det ut ett svärd som... kommer ut ett svärd ur hans mun. Utan det talar om att hans ord som kommer ut ur hans mun är ett tveeggat skarpt svärd. Hans eget ord är ett tveeggat skarpt svärd. Guds ord. Vi kan gå till Matteus evangeliet kapitel 4. Här kan vi se detta i in action, i praktiken. Vi ser här en duell, en svärdsduell mellan Jesus och djävulen. Hur det här går till med att andens svärd i Guds ord och hur den används för att stå fast mot djävulens listiga angrepp. Och vi ser det av den mäktigaste svärdsmästaren själv, Jesus Kristus. Hur han använder andens svärd som Guds ord. Det står, jag läser hela här från början av Matteus 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram till honom och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sen tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Och Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen upp honom på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sa: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå bort Satan, ty det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar trädde fram och tjänade honom. Här, det här ska inte bli en utläggning av den här texten eftersom vi är i Efesierbrevet 6:17, men det här visar hur vi står emot. Jesus visar exempel här, det bästa exemplet, hur vi står emot djävulens listiga angrepp med hjälp av andens svärd som är Guds ord. Vi ser djävulens metoder, han kommer och frestar Jesus. Han kommer inte fram med horn och pilsvans och huggtänder och ska försöka bita honom eller något sånt, utan han frestar Jesus. Han vet att Jesus är hungrig, så han säger till Jesus att du är Guds son, så du kan ju förvandla de här stenarna till bröd. Jesus svarar med hjälp av Guds ord: människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och sen frestar djävulen honom igen med att hoppa ner från tempelmurens utsprång. Här försöker till och med djävulen citera Bibeln för att bevisa att om du hoppar ner här så kommer änglarna att rädda dig. Gud kommer att rädda dig så du inte dör om du hoppar ner härifrån. Och Jesus svarar bara med att citera Bibeln igen. Det står också skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud. Och så till sist försöker djävulen med sitt sista trix här att visa honom alla riken i världen och säga: om du tillber mig så ska du få allt detta. Om du tillber mig ska du få alla riken i hela världen. Och Jesus svarar bara, det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Märk att Jesus går inte in, han försöker inte argumentera med djävulen, komma med logiska argument varför jag inte ska hoppa ner från berget eller varför jag inte ska förvandla de här stenarna till bröd. Han kommer inte med logiska argument för att förklara att nu jag ska inte tillbe dig djävulen för att jag vet att jag ska få alla riken senare ändå. Så jag behöver inte tillbe dig. Han försöker inte att ge sig i kast med påståendena djävulen kommer med. Han citerar bara Bibeln. Det enda han svarar är: det står skrivet. Det står skrivet. Han bryr sig inte om frestelserna. Han bryr sig inte om vad djävulen än säger. Så står det skrivet: du ska bara tillbe Herren din Gud. Endast honom ska du tillbe. Det finns inget sätt att rättfärdiga att tillbe djävulen eller falla ner för djävulen. Det finns inget sätt att resonera sig fram till varför det kanske kan vara okej att synda. Bibeln säger: det står skrivet. Du ska inte göra detta. Du ska inte fresta Herren din Gud. Det är så han svarar. Det är så på likadant som vi ska använda Guds ord som ett svärd för att värja oss emot djävulens listiga angrepp och emot allt möjligt, allt annat. För att Guds ord säger, försöker djävulen att fresta eller locka dig till någonting, så är det bara att gå till vad Guds ord säger. Det står skrivet: du skall icke synda på något sätt. Och Jesus visar hur han använder Guds ord för att stå emot djävulens listiga angrepp. Guds ord talar också om djävulens slut. De här välderna och myndigheterna och makterna och djävulen och hans furstar och väldigheter. Guds ord har redan besegrat dem. Ordet som vi tror på har redan besegrat djävulen och berättar att det här är en sådan säkerhet. Så det Kolosserbrevet 2:15 att Jesus har klätt av välderna och myndigheterna och i öppenhet exponerat dem och triumferat över dem på korset. När djävulen vill så tvivel, försöka få oss att gå i närkamp eller debatt eller med i logisk debatt med djävulen eller försöka strida mot honom och tro att vi har någon sorts del i att vara med och besegra djävulen, så läser vi redan att det är redan Jesus som har triumferat över de här välderna och myndigheterna. står det samma brev här i Efesierbrevet 1:19-21 om den överträffande storheten av Guds kraft till oss som tror enligt hans styrkas makt som han verkade i Kristus då han uppväckt honom från de döda och satt honom på sin högra sida i den himmelska världen högt över varje välde och myndighet och kraft och härskap och varje nämnt namn inte bara i den här tidsåldern utan också i den som är på väg. Guds ord är andens svärd som besegrar djävulen och berättar för oss att djävulen redan är. Det är redan slut med honom. Det är redan kört för honom. Han har redan förlorat. Hur mycket tvivel han än vill komma med så är det här en del av hur andens svärd, Guds ord, besegrar djävulen för att den talar om hur han är redan besegrad. Uppenbarelseboken 19:11-16. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst och han som satt på den heter trofast och sann och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod och det namn han hade fått är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar och de var klädda i vitt rent linnetyg och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med och han ska styra dem med järnspira och han trampar Guds, den allsmäktige stränga vredes vinpress och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet konungarnas konung och herrarnas herre. Igen, ur hans mun kom ett skarpt svärd. Han heter Guds ord. Och ur hans mun kommer ett skarpt svärd som han ska slå folken med i det här sammanhanget. Och han ska styra dem med järnspira. Svärdet som kommer ur hans mun, det är samma svärd som i början av Uppenbarelseboken som vi läste. Hans ord som kommer ut ur hans mun. Det är med det som han ska styra. Det är det som han ska slå med och styra med. Med sitt ord. Och vi vet redan här, vi ser hans makt i den här texten. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Och till sist, 1 Korinthierbrevet 15:24 talar Paulus igen tillbaka till det här med hans seger som ordet talar om. Då kommer fullbordan när han överlämnar kungariket till Gud och Fadern. När han har upphävt varje välde och varje makt och kraft. När han har upphävt varje välde och makt och kraft. Det är de här välderna och makterna som vi läser om i Efesierbrevet 6 här. När han upphävt dem, för det är ju nödvändigt för honom att regera ända till dess han har satt alla fienderna under fötterna på honom. Hans ord. Det är med hans ord som vi strider som församling. Som kristna. När vi står inte bara emot djävulen, hans frestelser, hans tvivel, så har vi hans ord, Guds ord att stå fasta på. Att tro på hans ord så vi inte viker av, viker för tvivlen och frestelserna. Och det är med hans ord som vi strider mot världen, inte heller här med svärd och vapen och våld som en del försökte göra även på Jesu tid. Det står att de försökte med våld göra Jesus till kung, men då drog han sig undan ifrån dem. Det är med det mäktigaste vapnet som är Guds ord. Ni vet talesättet att pennan är mäktigare än svärdet. Genom att skriva texter så har personer genom tiderna åstadkommit större skada eller gott än vad svärd och krig har kunnat göra. Med idéer, både bra och dåliga idéer, så har större saker åstadkommits än krig. Som man säger att pennan är mäktigare än svärdet. Men vi vet att Guds ord, det är Guds ord, inte människors tankar och pennor, vad de skriver med sina pennor, utan Guds ord som vi har nedskrivet i Bibeln, som är mäktigare än människor, än svärd, fysiska svärd och krig och allt. Det är med Guds ord som vi som kristna strider och besegrar, sprider evangeliet, besegrar världen. Genom att stå fast i hans ord, stå fast i tron på honom. Det här visar oss vikten av personlig bibelläsning. Vi behöver känna Bibeln, precis som en svärdsriddare måste öva med svärdet varje dag. Öva sig på fäktning. Lära känna sitt eget svärd. Hålla i det. Vara bekant med det. Känna det som en del av sin egen kropp. En utsträckning av sin egen kropp. Så måste vi kristna dagligen handskas med Guds ord. Lära oss det. Bekanta oss med det. Göra det till en del av oss. Få in det i oss. Få in det så att det styr våra tankar, hur vi tänker, hur vi lever. Personligen och kollektivt som församling läser vi Bibeln tillsammans. Vi behöver meditera, begrunda över Bibeln. Inte bara sitta och läsa det. Jag måste läsa 10 kapitel om dagen, sen är det färdigt. Och sen är jag klar. Så när jag läst igenom mina 10 kapitel, jag kommer inte ihåg vad jag läste, men jag har i alla fall läst mina 10 kapitel om dagen. Det är inte så jag tror att det är. Det kan vara bra ibland, vissa gånger, att få en översikt av Bibeln och få läsa igenom allt. Vi behöver också meditera, begrunda, tänka noga på vad som står och studera det. Och även memorera det. Speciellt i det här sammanhanget, memorera det. Som för att kunna använda det mot djävulens tankar och angrepp som kommer till oss. Det var inte så att Jesus, när han var frestad av djävulen i öknen, att han gick runt med en bibel. Eller med en telefon. Och så kom djävulen och citerade Bibeln för honom, och så gick Jesus in. Han tog sin telefon och gick in på Bible Gateway och okej, jag tror det står någonstans om bröd. Jag ska göra en sökning här på Bible Gateway om bröd. Okej, den här versen, den är bra. Den säger vi ska inte leva bara av bröd, utan varje ord som utgår från Guds mun. Det var inte så Jesus gjorde. Han gick inte och googlade fram svaret. Han hade memorerat skriften. Det var inte så att apostlarna, när de skrev sina... Det var inte bara Jesus, för att han kan memorera Bibeln perfekt, för att han är Gud. Utan även apostlarna hade memorerat Bibeln så att de kunde citera det. Vi vet förstås att det fanns inga telefoner, fanns inget internet, fanns ingen Bible Gateway. Det fanns inte ens sådana biblar som vi har idag. Det fanns ingen concordance. De var bara väldigt duktiga, judarna, på att lära sina barn att memorera hela Bibeln. Så att de hade det i huvudet. Vi som kristna behöver också lära oss memorera skriften. Femte Mosebok 6:69 säger: dessa ord som jag idag ger dig befallning om skall du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. De ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Du ska skriva dem i dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Vad säger han här? Förstås, fariserna tog detta bokstavligt, började binda små miniatyrer av Torah på sina händer och pannan och skriva det och gå omkring och prata om det. Men den här texten säger, andemeningen är: Guds ord ska genomsyra ditt liv överallt. I allt du gör, i allt du tänker, i ditt hus, med dina barn, i familjen, när du är ute och går, ska Guds ord genomsyra allt du gör. För att göra detta måste du lägga det på hjärtat. Du måste veta vad den säger. Memorera, komma ihåg, begrunda, läsa. Ha en översiktsbild av hela Bibeln och även en bild av vad Bibeln säger på varje nivå, i varje detalj. Det var det som puritanerna gjorde. Guds ord hade någonting att säga om exakt varje detalj i ditt liv. Vad du ska göra i varje given situation. Instruktioner. Femte Mosebok 17:18-19 talar om kungen. När han sitter på sin kungatron ska han låta göra åt sig en avskrift av denna lag enligt den bokrulle som finns hos de levitiska prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta Herren sin Gud och ger akt på alla ord i denna lag och dessa stadgar och följer dem. Vikten av att läsa Bibeln varje dag för en kung och även för kristna. Apostlagärningarna 2:42. De höll troget fast vid apostlarnas lära, som vi har nedskrivet idag i Nya testamentet. Apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. De gjorde detta varje dag. Läsa Bibeln varje dag och meditera över Bibeln. Psalm 1. Första tre verserna. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Mediterar, begrundar, tänker noga, idisslar, läser noga. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. En som varje dag begrundar Guds ord kommer att kunna stå emot djävulens listiga angrepp. Inte följa de ogudaktigas råd, vare sig det är människor eller andar, utan vet vad Guds ord säger om de här sakerna. När djävulen kommer och säger: det är okej att synda. Har Gud verkligen sagt att det här är en synd? Har Gud verkligen sagt att det är en synd att ta det här äpplet från trädet? Vad skulle Eva ha svarat? Gud har sagt. Du får inte det. Sen skulle hon inte bry sig mer om det. Eller när djävulen kommer och frestar dig. Ser du det här? Jag ska ta ett löjligt exempel bara. Ser du det här godiset i affären som ligger? Ingen kommer att se om du tar lite godis där och smaka. Ingen kommer se dig i alla fall. Du kommer inte åka fast. Det är inte fel om man inte åker fast, eller hur? Så ta lite godis. Så svarar du helt enkelt: det står skrivet, du skall icke stjäla. Eller titta på den där fina damen som är ute och går på gatan. Ta en liten extra titt. Det är inget fel, hon ser inte dig. Det är ingen som kommer märka. Du kan ta kort med telefonen. Det är ingen som märker någonting ändå. Din fru kommer inte märka någonting. Det är bara du som ser det. Vad svarar du då? Det står skrivet, du ska icke begå äktenskapsbrott. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Citera Bibeln. Vet vad Bibeln säger? Så är det. Det finns många exempel. Du har dina individuella synder som djävulen säkert kommer till dig ofta med. Hur ska du göra för att stå emot på den onda dagen? Hur ska du göra för att stå emot på den onda dagen? Ska du gå med i ett något sorts själavårdsprogram? Samtal med en pastor 5 gånger per halvår? Ska du gå och bikta dig till prästen så att du kan i alla fall bli förlåten varje gång, men du får i alla fall inte någon makt att stå emot synden? Vad ska du göra? Ska du betala, köpa ett datorprogram som kopplar upp dig till andra så att de ser vad du har på din dator? Ska du göra en massa olika kötsliga metoder för att undvika synden? Vad har du för synd i ditt liv? Vad är det som du brottas med? Vad är det som djävulen kommer till dig med ofta? Där du ofta trillar dit. Gå till Bibeln. Vad säger Bibeln om den här synden? Gå in på Bible Gateway och skriv den här synden. Vad säger Bibeln om det här? Samla upp alla bibelcitat och lär dig dem. Begrunda dem. Be till Gud över dem. Använd dem och be till Gud att hjälpa dig att stå emot på den onda dagen. Var medveten om vad texten säger. Memorering, psalm 111 och 19. Psalm 119 och 11. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Alla Guds tal som finns i hela Bibeln om synden, göm dem i ditt hjärta. Memorera de här speciella textavsnitten som talar om den här speciella synden. Så att varje gång djävulen kommer så citerar du den. Värje dig. Be Gud hjälpa dig. Och till sist, för de som inte alls är kristna, säger Bibeln att ni ska omvända er. Det här säger Bibeln till er. Det här säger Guds ord som är andens svärd. Om jag ska använda andens svärd mot er eller för eran skull här, så är det att texten säger till er, eller Guds ord står skrivet till er, ni som inte har omvänt er, att ni ska omvända er. Uppenbarelseboken 2:16. Okej, vi är emot att använda de här breven Jesus säger till församlingarna. Till exempel, jag står och knackar på ditt hjärtas dörr. Jag står och knackar på din dörr. Kom in och ha måltid med mig. Men här finns ett från Uppenbarelseboken 2:16. Han säger, omvänd dig därför. Annars kommer jag snart över dem och strider mot dem med min muns svärd. Och igen, ut ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med och han ska styra dem med järnspira. Kommer du att vara en fiende med Jesus på den dagen han kommer med sitt muns svärd? Eller är det så att hans svärd kommer till dig just nu för att ge dig omvändelse, för att döda dig från synden så att du kan få nytt liv, bli född på nytt och väckas upp till nytt liv för honom och leva för honom och omvända dig från din synd, från all den synd som finns i över hela Bibeln? Hans svärd svingas här och nu över oss alla, för oss alla, för allas vår skull. Det är hans ord som är aktivt och verksamt och måste verka. Det måste ha sin verkan i er, i era hjärtan. Det måste skilja ande, själ, ben och värg. Döma era hjärtan. Känner ni fördömelsen över eran synd? Den dom som väntar för dem som är utanför. Ser ni behovet av en ställföreträdare, någon vikarie, någon som går in i ert ställe och tar ert straff, tar på sig domen istället för att ni ska göra det, betalar böten åt er så att ni kan gå fria? Förstår ni hur ni behöver detta? Förstår ni hur ni är syndare och måste bli frälsta, måste bli räddade, måste komma till Jesus i ånger över eran synd och förtrösta på honom som den enda som kan rädda er från er själva, från djävulen, från helvetet, från Guds egen vrede? Må hans ord verka i er. Nu ska jag avsluta. Vi avslutar med bön, som det står. Gör allt detta i bön och åkallan. Till sist, låt oss be. Herre Gud, vi kommer inför dig och vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för andens svärd. Ditt svärd som är Guds ord. Du har gett oss en mäktig rustning mot mäktiga andliga makter som är mäktigare än oss i vårt kött, i vår mänsklighet, som vi skulle falla för direkt om det inte var för din väldiga kraft och styrkan i honom, styrkan i dig och din mäktiga vapenrustning. Sanningen, rättfärdigheten, tron, evangeliet, frälsningen, Guds ord. Allt detta är saker som du har gjort för oss och som du är för oss, som är den här väldiga kraften som styrker oss och skyddar oss och inte oss själva. Och ditt ord, högst av allt, hjälp oss att bevara det i våra hjärtan. Hjälp oss att bevara de här orden vi hört idag och bevara allt det vi läser. Hjälp oss att vi inte bara har bibelläsningsrutiner och bara läser vissa saker varje dag och sen är vi färdiga. Sen är det inget mer. Hjälp oss att begrunda och förstå, studera och memorera. Hjälp oss att använda det rätt, Herre. Och igen, som ditt ord säger, när vi genom anden dödar kroppens gärningar ska vi få leva igen genom anden. Andens svärd som är ditt ord. Herre Gud, hjälp oss att göra detta och leva. Leva för dig. Leva rättfärdigt och gott och sant i dina ögon. Och stå emot allt. Beskydda oss som individer och som församling. Låt oss stå fasta i ditt ord. Vi ber allt detta i Jesu namn. Amen.